Varmt välkommen till St. Pauli närradio och en andakt på den femte söndagen i fastan. Jag som leder andakten heter Bengt Broman och är medarbetare i församlingen. Temat för den här söndagen är försonaren. Vi läser texter ur den andra årgången i evangelieboken. Först börjar vi med att sjunga psalmen 145, När världens frälsare jag ser. Psalm 145. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn, låt oss bedja. O Gud, du som har all makt i himlen och på jorden, se till ditt folk för vars skull din son överlämnades i syndares händer och utstod korsets smärta. Ge oss del i den förlossning som han har vunnit. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Vi ber också med dagens saltartext från den 103:e salmen. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot den som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han minns att vi är mull. Amen. Vi fortsätter nu med att sjunga psalm 28. Så älskade Gud världen all. Psalm 2:8. Låt oss nu lyssna till dagens evangelietext. Och den kommer från Markus kapitel 12, verserna 1-12. Jesus talade till översteprästerna, de skriftlärda och de äldste i liknelser. En man planterade en vingård, satte stängsel kring den, högg ut ett presskar och byggde ett vakttorn. Därefter arrenderade han ut den och reste bort. När tiden var inne skickade han en tjänare till arrendatorerna för att hämta en del av vingårdens skörd. Men de grep honom, pryglade honom och körde iväg honom tomhänt. Då sände ägaren en annan tjänare till dem. Honom slog de i huvudet och skymfade. Då skickade han en till och honom dödade det. På samma sätt med många andra. En del misshandlade dem och andra dödade det. Nu hade han bara en, sin älskade son. Och honom skickade han som den siste. Han sa, min son kommer de att ha respekt för. Men arrendatorerna sa till varandra, här har vi arvtagaren. Kom så dödar vi honom, då blir det vi som får arvet. Och de tog fast honom och dödade honom och kastade honom utanför vingården. Vad gör nu vingårdens ägare? Han kommer dit och tar död på arrendatorerna och ger vingården åt andra. Har ni inte läst det här stället i skriften? Stenen som husbyggarna ratade har blivit en hörnsten. Herren är den som har gjort det till detta och underbar är den i våra ögon. De hade gärna velat gripa honom men var rädda för folket. De förstod att hans liknelse var riktad mot dem. Därför lät de honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Herre, nu ber vi att ditt ord får tala till oss och att du får beröra våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Tänk att ha en vingård att sköta om. Det är säkert en önskedröm för många. Själv har jag haft en enda vinranka hemma vid väggen mot söder. Och det var alltid lika roligt att se druvorna växa fram och mogna på hösten. I Bibelns värld står vinet som symbol för bland annat glädje. Och det var precis det som textens vingårdsägare tänkte få ut av sin vingård. Men det var något som gick totalt fel. De som arrenderade vingården uppfattade den som sin egen och lämnade inte ut någon del av skörden till ägaren, fast det tydligen var överenskommet så. Istället angrep de brutalt hans sändebud och till och med dödade dem. Inte ens när ägaren skickar sin egen son visar arrendatorerna någon respekt. Det som började som en önskedröm blev en riktig mardröm. Men vad betyder nu allt det här? Säkert kan man tillämpa den här liknelsen på olika sorters förvaltarskap. Men hos åhörarna fanns det en förförståelse genom att Israel i Gamla testamentet liknas vid en vingård som Gud har anlagt. Det var tydligen därför som de kände sig så träffade av budskapet. Och den här liknelsen ingår i Markus evangelium i en längre disput som Jesus har med översteprästerna, de skriftlärda och de äldste. För det är alldeles tydligt att de känner igen Israels historia i det som Jesus berättar. och det blir otäckt närgånget om hur Gud hade sänt profeter och andra tjänare med sitt budskap och att han har anspråk på hur de förvaltar det som Gud har gett dem. Men också om hur folket och ledarna hade vägrat att lyssna. Dessutom sätter Jesus in sig själv i den långa raden av profeter. På så sätt blir liknelsen profetisk genom att han förutsäger sin egen död. Men också hur vingården tas ifrån förvaltarna. Där kunde vi sätta stopp för den här tolkningen av liknelsen. Men jag tror att den har längre räckvidd än så. Genom sin död och uppståndelse har Jesus Kristus fött fram ett nytt folk på jorden. Han har kallat sitt Guds folk att vara troget mot honom. I Nya testamentet kallas det folket till och med hans egen kropp på jorden. Han själv är huvudet och dess herre. Kyrkan har också sina förvaltare. Det är du och jag. Jesus väntar sig att vi ska samarbeta med honom och vara lojala mot honom. För det är det normala i en kropp att huvudet styr lemmarna. Det är därför han har gett oss sin ande, för att vi ska lyssna in hans röst. Om det ska bli harmoni i kyrkan så tror jag att det är viktigt att vi som är förvaltare underordnar oss och ödmjukar oss inför Kristus, så att hans liv får flöda genom oss. Vi behöver bejaka honom för att kyrkan ska hålla sig frisk och sund. Jesus liknar sig själv också i vår text idag vid en hörnsten. Antingen den låg högst uppe i ett valv eller längst ner i grunden på ett hus, så var hörnstenen det viktigaste elementet i en byggnadskonstruktion. De religiösa ledarna missbedömde fullständigt vem Jesus var. Deras personliga åsikter och förutfattade meningar hindrade dem från att se att han var deras utlovade messias. Hur är det då med oss? Ser vi vem Jesus är, eller har vi sådan som hindrar oss att se vem han är? Texten säger om Jesus, hörnstenen: underbar är den i våra ögon. Kanske är det så att Gud måste öppna våra ögon så att vi kan se hans storhet. Det är viktigt att Jesus får vara den störste och den första, så att ingen människa tar den platsen. Kan vi se hans strålglans där han sitter på Faderns högra sida, klädd i härlighet? Kan vi ta emot honom när han kommer till oss i gudstjänsten, i bönen eller i Bibeln och ge honom vår hyllning? Eller måste han gå vidare och med sorg konstatera att vi inte längre känner igen honom? Idag tycker jag mig se en tydlig tendens i den kristna förkunnelsen att den handlar allt mindre om Jesus Kristus. Att budskapet om honom tonas ner. Jag ser en stor risk att Jesus idag återigen kan bli en stötesten. För vilken funktion har då en hörnsten? Jo, den är en riktpunkt för byggnaden. De andra stenarna riktas in efter den. Och de stenar som ska ingå i byggnaden måste passas till efter hörnstenen. De behöver ha mått som passar ihop med den. För att bygga kyrkan måste vi ha Jesus som standard. Vi behöver ha honom för ögonen. Annars riskerar vi att bygga upp något helt annat än den byggnad som han vill ha. I så fall kommer den att rivas. Då har vi gjort samma misstag som vingårdens arrendatorer. De trodde ju att vingården var deras egen. Kyrkan är inte vår utan Guds. Själva ordet kyrka betyder tillhör Herren. Den är en levande organism fylld av Guds liv. Vi kan bara be om nåden att vara hans redskap, hans instrument. För vi ska veta det att han räknar med oss. Han tror oss om gott, precis som han gjorde med förvaltarna i liknelsen. Till sist några ord av aposteln Paulus. Han skriver: tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns, och den är Jesus Kristus. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet. Amen. Vi sjunger nu psalmen 138, vers 2-4. Du, min Jesus, måste höra smädelser och hot och hån. Psalm 138, vers 2-4. Låt oss bedja. Gud, vi tackar dig, du som sände Jesus som vår frälsare och vår försonare. Vi ber, låt oss alltid ha blicken fäst på honom, då vi frestas att stänga våra hjärtan i hårdhet och bitterhet. Bevara oss för oförsonlighet. Låt istället din kärlek flöda i våra hjärtan, så att Kristi frid får råda i alla våra relationer. Hjälp oss särskilt med de relationer som vi tycker är svåra. Låt förlåtelsens kraft vara verksam både i församlingar och i vårt samhälle. Hjälp oss alla att berätta om försoningens hemlighet, att vi genom Jesus Kristus kan få en rätt relation till Gud, till våra medmänniskor och oss själva. Vi ber för alla som lider nöd. Vi ber för de fångna och förföljda, de brödlösa och hemlösa, de bombhotade och lemlästade, för de som är sjuka till kropp och själ. Vi ber också för de ensamma och bortglömda. Herre, förbarma dig. Hjälp världens ledare att arbeta för fred mellan folk och länder där konflikt och stridigheter nu råder. Släck hatets brand och låt en verklig försoning komma till stånd. Låt barmhärtighet och medmänsklig kärlek breda ut sig. Vi ber för vårt eget land. Hjälp våra makthavare att komma till rätta med våldet i samhället och problemen inom vård och omsorg. Hjälp personalen där att hitta lösningar så att ingen kommer i kläm. Vi tänker också på skolans värld. Hjälp lärarna att få de rätta befogenheterna att hålla ordning och stävja mobbning. Hjälp också polisen och annan räddningspersonal när de attackeras mitt i arbetet. Herre, förbarma dig över vårt land. Hjälp våra ledare och se till oss i nåd. Om allt detta ber vi i vår Herres Jesu Kristi namn. Amen. Fader vår som är i himlen, helgat var det ditt namn, tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåter dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi avslutar vår andakt med att sjunga psalmen 234. O salighet, o gåtfullhet. Psalm 234.
Thank you. Det här var en radiosändning från St. Pauli när radio. Våra program är härmed slut för idag. Och vår nästa sändning, det blir redan imorgon och vi börjar 8:30. Programledare, det var Bengt Broman. På orgel, där hörde vi Mikael Holmlund och Jan H. Börjesson. Och jag som har producerat detta program heter Bengt Karlsson. Så önskar jag nu en riktigt fin fortsättning på kvällen och på återhörande imorgon.